Vi ska ikväll fortsätta lite grann på den här andliga hälsodelen och prata om hopp. Det är väl hoppfullt. Det hör ju som sagt till den här andliga aspekten av hälsa, men även om man inte är religiös eller troende så är det någonting som är en viktig del i människors liv, och speciellt när det kommer också till hälsa så är det otroligt viktigt att kunna ha hopp som en del utav det man, ja, som helhetshälsan. Det finns någonting som, ett ordspråk som lyder ungefär så här, eller jag vet inte om det är ett ordspråk, men det är någonting som folk brukar säga, att du överlever 3 veckor utan mat. Ni kanske kan det här. Det är 3 dagar utan vatten. 3 minuter utan luft, det är väl på ett ungefär allt det här, men... Och vad tror ni det sista är? 3 sekunder utan hopp, säger de. På något sätt så är det man lever på hoppet. När vi motiveras av det här. Vi tänker att det är det här som driver oss framåt. Det är en hopp om någonting bättre som kanske ska komma, om det är svårigheter. Eller hopp om att det som jag ska göra, det kommer att hända. Så hoppet ligger väldigt centralt för allihopa utav oss. Och det är nära kopplat till någonting som också kallas för optimism, eller hur? Jag arbetade som församlingsarbetare i Jakobstad i Finland. Är det någon som vet var Jakobstad ligger? Jag har varit där, wow. Ja, det är en otrolig plats där faktiskt. Det är mycket svensktalande där. Och jag fick förmånen att arbeta där i 4 års tid. Det som är intressant med Jakobstad är att de har som sina stadssymboler de här tecknena. Och det är då tro, hopp och kärlek har de som sin slogan. Vet ni var det kommer ifrån? Vad sa du? Tatueringar på sjömän, helt rätt. Nej. Det kommer från 1 Korinthierbrevet kapitel 13 där, och det är tro, hopp och kärlek som de har försökt illustrera här då. Så den här symbolen är ju tro, det här korset då, hjärtat, kan ni ju gissa vad det är ju kärlek. Och hoppet är det här ankaret. Och då kan man undra, var kommer den här idén om att ha ett ankare till hopp? Var finns det någonstans? Och det är också tyvärr ifrån Bibeln, om man säger så. Hebreerbrevet 6 så står det om detta hopp som är själens ankare. Så det är därifrån vi har fått det här om att ankaret representerar hopp på något sätt. Vad är hopp då för någonting? Jag tittade upp definitionen av det. Men jag kan väl ta er definition först. Vad skulle ni säga att hopp är? Förtröstan. Vad sa du? Tro, okej. Okay. Något annat? Optimism, ja.
Positivitet för framtiden.
Ja. Jag tror på det, precis. Man tror att någonting ska hända. Det är ganska liknande det som jag hittade. Det här är från Webster's Dictionary. Att vilja att något ska hända eller vara sant, och tro att det kan hända eller vara sant. Skulle ni hålla med?
Ja.
Eller här är en annan definition. Att omhulda en önskan med förväntan. Så man har en önskan som man har en förväntan om att det också ska ske. Men det är också förstås kopplat till det här med optimism. Att tänka att någonting positivt ska ske. Hopp. Man kan ju kanske hoppas på något negativt också. Eller kan man det? Jag vet inte. Kanske teoretiskt sett kan man väl det, men det är ju inte så många av oss som gör det. Så optimismen är väl den här positiva hoppet i alla fall. Optimism är någonting som gynnar vår livskvalitet. Jag tror vi förstår allihopa att utav optimism och pessimism, vilket är det som, vem är det som lever längst och bäst? Ja, det är så. Även ifall vissa optimister kan vara lite jobbiga ibland, eller hur? Min mor är en sån hopplös optimist ibland. Hon är så inspirerad och tänker att ja, men det där ska nog gå bra. Ja, men det klarar vi. Det är faktiskt motiverande. Men som Christian, min bror, sa också här, tror jag, i någon föreläsning, att pappa, han försöker balansera ut det där och menar att han är lite mer åt det andra hållet för att det ska bli någon balans i det, eftersom hon är så extremt optimistisk ibland. Men jag är faktiskt väldigt glad över min mors optimism, för den har hjälpt mig många gånger när man har haft det svårt och man ser att andra personer, de talar bara negativitet och säger när det där går aldrig och det där kommer inte att hända och någonting, och det bara suger märgen ur en på något sätt. Och sen så kommer hon och säger, ja, men det kan ju fungera. Hon är ändå realist i det, men hon pratar positivt. Och det är någonting som inspirerar. Här är en undersökning som gjordes. Där det står att optimister går genom svåra omständigheter med mindre bedrövelse än pessimister. Denna optimistiska fördel beror delvis på de olika sätt som optimister och pessimister hanterar svårigheter de möter. Det vill säga, optimisten tycks vara inställd på att möta problem rakt på sak och tar aktiva och konstruktiva steg mot att lösa sina problem. Pessimister är mer benägna att ge upp sina ansträngningar för att nå sina mål. När något inte kan ändras, alltså när man får leva med någon jobbig situation, så försöker optimister måla upp situationen i det bästa ljuset och acceptera verkligheten hellre än att önska bort händelsen. Pessimisten är å andra sidan mycket mer benägen att använda sig av olika undvikanden. Så vår inställning kan påverka hur vi hanterar problem, hur vi kommer att må, och även ifall vi möter svårigheter. Även ifall optimisten blir besviken, verkar de ändå ha en förmåga att se saker ändå i det bästa ljuset. Även när det går dåligt. Och tänka positivt och acceptera verkligheten. Medan pessimisten mer försöker att bara skjuta allt ifrån sig. Tänker att nej, men det där är ingen idé. Så även den största invändningen mot optimismen är just den här besvikelsen. Att jag vill inte vara optimistisk, för då kommer jag kanske att bli besviken och då kommer jag gå ner mig ännu mer. Men så verkar det tydligen inte vara. Utan faktum är att om man är optimistisk så kan man även hantera besvikelser på ett bättre sätt än om man är pessimistisk. Jag tror att vi behöver hopp i alla lägen. Och det är fyra stycken lägen som jag vill prata om här då, som jag tror är viktiga för oss att ha hopp i. Den första är hopp för hälsan. Hopp när vi pratar om hälsa. För tänk efter själv. Om man är sjuk och trött och man inte ser någon framtid, vad finns det då för mening med att fortsätta sin existens? Är ni med? Varför ska man plåga sig igenom någonting? Om vi inte hade hoppet i hälsan, så skulle vi, jag tror ingen av er skulle vara här om ni inte hade hopp om en förbättring. Och det här hoppet lever vi på, det är otroligt viktigt. Kan hopp påverka vår hälsa? Det var en man som hette Nick Sitzman, som var en person som jobbade för ett tågföretag. Han hade en familj, han var en väldigt stark fysiskt sett kille. Men han var väldigt orolig, märkte man. Och han jobbade på ett tågföretag. Och det var en olycklig händelse. Några av hans arbetskollegor åkte hem tidigare, och det hände sig att Nick, han blev inlåst i en tågvagn som hade en sån här frystågvagn. Och det var fruktansvärt. Han bankade för att kunna komma ut, men alla hade gått hem. Han bankade tills hans händer blev blodiga. Han blev väldigt rädd. Han tänkte, jag kommer att frysa ihjäl här. Och han skrev i... Han hittade en kniv eller någonting. Han skrev i botten där på träet att sina sista ord. Och han skrev att det är så kallt, min kropp domnar, om jag bara kunde somna, dessa kan bli mina sista ord. Och sorgligt nog så dog Nick Sitzman. Och när man obducerade honom så var det på grund av att han hade frysit ihjäl. Hemskt sätt att dö på. Men när hans kollegor kom tillbaka dagen efter så märkte de, hittade de honom och då blev förstås bestörta. Men de märkte till sin förvåning att den här frysen var inte på. Den var, det var 10 grader varmt där inne. Och han hade frysit ihjäl. Varför? Ja, de tror att på grund av att han verkligen trodde att han skulle frysa ihjäl. Det visar kraften i tanken. Och ibland så pratar man om det här med placebo. Och placebo tänker man, ja men det där är bara placebo. Men det har faktiskt en otrolig inverkan på oss. Våra tankar kan beröra oss och påverka vår hälsa. Forskning visar hur positiva förväntningar hjälper oss att bli friska. Det handlar inte om inbillning utan om tankens makt över kroppen. Det är ibland någonting som många tänker på när man hör om placebo eller andra sådana saker. Att ja, men det är bara någon inbillning. Jag inbillar mig att saker och ting är bättre. Men faktum är att det är inte det. Utan det handlar om tankens makt, det du tänker på. Dens makt över kroppen. Det finns ja, det funkar. Den här tidningen fortsätter att säga så här. Det är bara placeboeffekten, så säger vi ibland om den osynliga kraft som kan få oss att må bättre av sockerpiller. Men placebo är inte så bara. Det är i själva verket en viktig ingrediens i varje lyckad sjukdomsbehandling. Lägg märke till det. Det säger de. I varje lyckad sjukdomsbehandling så finns den här effekten att jag tror att det här kommer fungera. Tillsammans med skickliga läkare och beprövade metoder eller mediciner hjälper den kroppens smärtstillande och läkande processer på traven. Så, vi säger inte att man bara behöver ha tanken och bli frisk utifrån det. Vi tror också, precis som det står här i den här artikeln, att man kan använda skickliga läkare, beprövade metoder, och vi lyfter fram vetenskapliga metoder och de saker som vi gör här för att kunna må bättre. Men tanken är en viktig komponent i den här helhetshälsan. Och därför så är det otroligt viktigt att vara hoppfull, att tro på det. Att tro att det här kommer att hjälpa mig. Även om det jag kan visa vetenskapligt att det gör det, så kommer du ha mycket större hjälp av de här metoderna om du verkligen tror på det. Och man har mätt att det är faktiskt mätbara kemiska förändringar i kroppen på grund av placeboeffekten. Det handlar om mätbara kemiska förändringar i kroppen. Till exempel kan blotta tanken på något som engagerar oss öka halterna av vissa hormoner som kan påverka blodtrycket och immunförsvaret. Så det finns någonting i det här. Och det var en kvinna som skrev om det här redan på början på 1900-talet. Jag tror att vi har den här boken här. Det var en otroligt intressant bok. Hon var 100 år minst före sin tid i det som hon skrev. Och i det så lyfte hon fram bland annat det här då. Hon säger, sjukdom orsakas ibland av och förvärras ofta mycket genom inbillning. Hon pratar om inbillning, men det här kan gå åt andra hållet också då. Många som är långvarigt sjuka skulle kunna bli friska om de bara trodde att de kunde bli det. Många tror att de kommer att bli sjuka av det minsta lilla de utsätts för, och den skadliga effekten kommer därför att den är förväntad. Ja, så helt enkelt, det kan gå åt båda riktningarna. Så vi behöver hopp i hälsan. Håller ni med? Vi behöver också hopp i relationer. Kristoffer talade väl idag om goda relationer och hur vi kan ha det. Och för att ha goda relationer så behöver man också vara hoppfull i dem. Om du har en vänskap och om du vill bibehålla den vänskapen ifall det uppstår problem eller konflikter, så måste man ha ett hopp om att det ska bli bättre, eller hur? Om du har en man eller fru, så behövs det också en hel del hopp för att kärleken ska kunna hållas vid liv. I kärlekens lov, som man ibland läser på bröllop, så sägs det om kärleken att allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den, kärleken upphör aldrig. Så ibland så tänker vi att kärlek, det handlar om bara en känsla, bara att vissa hormoner som vi får. Men kärleken har hopp, den har en inställning också. Det är någonting som en princip om att hoppas på den här relationen. Så vi behöver hopp i relationer. Vi behöver också hopp för framtiden. I olika saker och ting som vi får möta så drabbas vi ibland av oro. Tänk om det här händer. Vad kommer hända ifall det här och det här händer? Och den här oron kan också påverka vår hälsa väldigt starkt. Det är så att oron förslavar oss på ett sätt. Och egentligen så löser den inga problem, eller hur? Jag ska titta på det senare. Det finns en kinesisk folkberättelse som illustrerar det här väldigt bra. Det var en gång en man som ägde en häst. Och den här hästen, en dag så sprang den bort och rymde ifrån platsen där den var från inhägnaden där. Och grannen kom till den här mannen och han sa: "Oj, oj, vilken olycka du har drabbats av att hästen sprang bort." Och mannen sa: "Ja, vad vet jag om lycka och olycka." Nästa dag så kom hästen tillbaka och då hade han med sig 20 vildhästar. Och mannens granne kom och sa till honom att: "Oj, vilken lycka du hade att hästen sprang bort, för nu kom han tillbaka med 20 vildhästar." Och mannen sa: "Vad vet jag om lycka och olycka." Nästa dag så satt sonen till mannen upp på en av de här hästarna för att försöka tämja dem. Han blev avsparkad, han bröt benet så han kunde inte göra arbetet i trädgården som familjen var beroende av. Och grannen kom till mannen och sa att: "Oj, vilken olycka det har drabbats av att den här hästen sprang bort så att de 20 hästarna kom tillbaka. Och sen när han satt upp på den så ramlade han av och bröt benet så han inte kan göra arbetet. Vilken olycka det har drabbats av." Mannen sa: "Vad vet jag om lycka och olycka." Dagen efter så kom ett rövarband genom byn och de ville hitta nya rekryter till sitt rövarband. Och sen så hittade de tog alla unga pojkar som de hittade och sen så såg de att den här sonen hade brutit foten så de lämnade honom. Och grannen kom tillbaka och sa: "Vilken lycka du har drabbats av." Vad vet jag om lycka och olycka? Vet ni, bara den här berättelsen illustrerar någonting mycket värdefullt. Det här med oro kan inte förutse framtiden. Vi vet inte vad som kommer att hända. Vi vet egentligen inte vilket som kommer att vara för vårt eget bästa. Och ibland så tar vi ut den här oron långt i förväg. Istället för att tänka på att det här kanske kan leda till någonting som jag i slutändan kommer att vara tacksam för. Och det kan vara svårt att tänka så ibland. Men jag tror att om vi har den förmågan att tänka på det sättet så kommer vi ha ett hopp för framtiden. Vi kommer se att men snart blir det bättre. Och det kommer hjälpa oss otroligt mycket i också vår hälsa och vår livsglädje. Jesus, han sa en gång om oro på det här sättet: "Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?" Det är en ganska bra poäng. Vi oroar oss för mycket, men den här oron hjälper oss inte egentligen. Den för oss inte framåt. Utan den bara dränerar vår kraft. Och han säger: "Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det kan vi väl hålla med om. Ibland så tar vi ut oron för framtiden. Vi tänker, ja men tänk om jag inte kommer ha pengar om imorgon. Eller mat eller kläder eller vad det än kan vara. Och vi oroar oss över de här sakerna. Men låt oss oroa oss över den dagen vi har. Vi vet inte om vi kommer leva imorgon ens, eller hur? Det finns en risk. Vi kan hoppas på det. Och vi kan leva, vi kan planera för det. Det handlar inte om att vi inte ska planera. Men den här oron kommer att ta musten ur oss. Den sista saken som jag vill lyfta fram här handlar om ett hopp efter döden. Det är ju så att döden drabbar oss alla. Det är en del av livet på ett sätt. Även om det inte är livet. Det är motsatsen till livet. Och vad vi tänker i relation till döden påverkar också hur vi lever våra liv här och nu. Jag ska inte gå in jättemycket i det här. Men ändå är det viktigt att förstå hur det här relaterar till vår livsglädje redan här. Om det är så att döden är slutet, våra kroppar äts av maskar och allt blir bara mörkt. För många så blir det väldigt tomt och meningslöst. Och det får många att tappa hoppet om att fortsätta att leva. Viktoria Brezhneva, är det någon som vet vem hon är? Känner ni till Leonid Brezhnev? Han, vad sa du? Faktiskt fru. Fru till presidenten i Sovjetunionen. Han var kommunist diktator eller vad man nu vill kalla honom. Och ni vet att kommunismen, den är ju en strikt ateistisk religion, om man får säga det så. Kanske inte någon tycker om att jag kallar det för en religion, men jag skulle vilja säga det på ett sätt. Och då var det slut. När man var död så var man död. Enligt det här då. Och det som är fascinerande med Victoria, hans fru då, på den här begravningen, så får hon ta ett sista farväl utav mannen. Och här vid döden, när hon gråter över sin man, så gör hon någonting underligt. Hon följer en tradition som går längre tillbaka än kommunismen. Och hon gör ett korstecken över sin man där. Och det här kan man fundera på. Varför gjorde hon det? Kanske det bara var en tradition. Men varför jag tror hon gjorde det var för att hon hoppades att han hade fel. Hon hoppades att hennes man inte hade rätt angående vad som händer. Utan att det finns ett hopp efter det här. Det finns någonting att se fram emot. Det är inte slutet och en dag så kommer vi att få ses igen. Det hoppet levde hon på. Trots kommunismen som fanns där. Det fanns ett hopp. Jag berättade igår en berättelse från Mark Finley. Och han har en annan händelse som jag tänkte dela också, som varit inspirerande. Det var också, har också med när Berlinmuren föll, så åkte han till Csekiszvára i Ungern. Och han blev inbjuden som föreläsare på ett kommunistiskt universitet där. De bad honom tala, de sa till honom så här: Pastor Finley, du får tala en timme om astronomi och förklara varför du tror att det finns en gud. Och sen så ska en av våra astronomer hålla en föreläsning i en timme och förklara varför det inte finns en gud. Och sen får eleverna ställa frågor. Mark Finley är ingen astronom, men han tackade ja i alla fall till det här. Och ja, nu var det så att den andra astronomen, han fick i sista minuten avbryta sin föreläsning, så Mark Finley fick 2 timmar istället för den timmen där. Så han berättade lite grann om astronomi och så vidare, men sen så kom de då till frågorna. Och en elev ställde en fråga till honom. Han sa: Dr. Finley, Yuri Gagari, han åkte upp till rymden där och åkte runt, så såg han inte Gud. Och så frågar han, har du sett Gud? Och hur kan du då, om du inte har gjort det, hur kan du då tro på att det finns en Gud? Bra fråga, eller hur? McFinley tänkte ett tag och sedan så ställde han en fråga till den fakulteten som var där, eller alla lärarna som satt och lyssnade i den här salen. Och han frågade dem, hur mycket kunskap har era elever? Ja, de kan jättemycket, sa de. De är väldigt duktiga. Okej, bara en fråga. Utav all information som finns i världen, hur många procent tror ni att era elever kan? Och bara för att sätta det i perspektiv, det finns 2000 språk i världen med massa olika dialekter. Hur många utav, ja, kan de liksom alla utav dem? 10 000 böcker trycks varje dag. Hur många har era studenter läst? Eller era elever läst? Och så om man tänker på all information som man kan få, hur mycket har era elever? Är det 90%? Och lärarna svarade, nej, det är inte 90%. Är det 50%? Frågar han, nej, inte 50% heller. 20%? Nej, inte ens 20%. Även om de kunde väldigt mycket, 20% utav allt som går att veta, nej, det skulle de inte kunna. Vad med 5% då? De var osäkra på om det ens var det. Men Mark Finley sa, okej, men ni får fem. Låt säga att era elever kan 5% utav all information som finns. Det är ganska mycket. Och så ställde han frågan då till lärarna. Skulle det kunna vara så att Gud kan existera i de här 95% som ni inte vet? Skulle det kunna finnas en möjlighet för det? Och de erkände, jo visst, det kan det absolut vara så. Möjligheten finns. Och sen så presenterade Mark Finley ett annat alternativ. Han sa så här, om det finns två alternativ som är trovärdiga. Låt säga så här, att alternativ ett är att man lever sitt liv här på jorden. Och sedan dör man. Man är ett djur. Och man dör, man blir äten av maskar och det är slut, det är mörker. Där har vi ett alternativ. Det andra alternativet skulle vara att det finns en kärleksfull Gud som älskar dig, som bryr sig om dig. Och när du dör så har han en oändlig glädje förberedd för dig. Och han sa, jag ber er inte, kära lärare, att tro på någon på det här. Men om de här båda alternativen var trovärdiga, vilket skulle ni välja? Och de sa, vi skulle ju vara dumma om vi inte valde det andra alternativet. Men då sa han, ja, okej, då är ni ju, för det första så är ni ju inte ateister egentligen, kära lärare, eftersom ni har sagt att Gud kan existera i de här 95% som ni inte vet. I bästa fall så är ni ju agnostiker, som menar att vi vet inte om det finns. Men ni har visat här att ni är egentligen inte heller agnostiker. För en agnostiker kanske inte bryr sig speciellt mycket om de här sakerna. Men ni har sagt att om det fanns en möjlighet att välja, så skulle ni gärna ha valt det andra alternativet. Så han sa, egentligen är ni kanske sökare mer. Och många människor är sökare. Många människor letar efter någonting att hoppas på efter döden. Precis som den här kvinnan till Brezhnev. Det är min... När jag såg min farmor bli sjuk, så blev hon dement. Och det var en väldigt hemsk upplevelse. Jag hade lärt känna min farmor väldigt bra. Och hon hade varit ute och tagit hand om oss och massa sådana saker, ut och plockat bär och allt möjligt. Jag hade många goda minnen från min farmor. Och när hon blev dement så började hon glömma bort namn. Hon började ställa samma frågor om och om igen. Och det var så hemskt att se. Och för mig så kändes det så jobbigt att inte kunna ha den här kontakten igen. Och att tänka på att ifall det här skulle vara slutet, vilken glädje finns det då? Vad finns det för hopp? Vad finns det för mening i det här? Jag kunde dock uppmuntra henne med en tro på, som jag har personligen, om att det finns ett hopp. Och jag ber er inte att tro på det här, men jag vill ändå presentera det hopp som har gett mig mening här. Ifrån Paulus ord så säger han så här att bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Det står till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. För mig är det här väldigt hoppfullt för att jag ser på att det kommer finnas en... Jag kommer få träffa min farmor igen. Jag kommer att få se alla de som jag har förlorat en gång till. I Uppenbarelseboken så står det att han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förr var är borta. Och som jag sa, jag vill inte säga att någon av er ska tro på det här. Men om det vore sant, vore det inte underbart? Skulle ni hålla med om det? En plats där det inte finns något lidande, ingen sjukdom, ingenting, ingen död, utan evig lycka. Så vi behöver hopp i alla lägen. Vi behöver hopp när det gäller att få en förbättrad hälsa. Vi behöver hopp i våra relationer till varandra. Vi behöver hopp för framtiden och slippa den oron som vi har inom oss. Och även, tror jag, hjälper mycket att ha ett hopp om att det finns någonting efter döden också. Och jag vill utmana dig till att vara mer hoppfull i livet. Kanske du är en väldigt hoppfull människa och det är underbart. Fortsätt med det. Och då kan du fortsätta sprida det hoppet till andra människor runt omkring dig. Tack ska ni ha.